CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det säkerhetspolitiska läget har ju förändrats. När vi i början på millennieskiftet såg inte den hotbild vi ser idag framför oss. Vi har terrorism, vi har brottslighet, vi har informationspåverkan. Ett demokratiskt öppet samhälle bygger ju på att vi litar på varandra i grund och botten. Under min tid så vet jag om att det pågick informationspåverkan mot enskilda personer, mot politiker och även i annan skala som jag tyvärr inte kan tala om här. Det var ju faktiskt jag själv som tog initiativet och skrev till regeringen om gränskontrollen i november 2015. Vad vi såg, det var att Sverige tappade kontrollen. Man hade ingen kontroll vilka som kom in i Sverige. Så hela Dublin-överenskommelsen och hela den reglerade invandringen var ju på väg att kollapsa. Någonstans i slutändan säger jag till personer som jag coachar eller är mentor för, så måste du vara där själv. Let Bartlett be Bartlett. Och då skojar jag med det. Låt Anders vara Anders.
Han var Säpo-chef när terrorhotet i Sverige växte och Säpo började sin resa mot något mer öppenhet. Sen var han chef för Migrationsverket mitt under den mest intensiva flyktingkrisen. Efter det Röda Korset, men rätt snart utnämndes han till landshövding i Västra Götaland. Anders Danielsson är ämbetsmannen som tycks vara i ständig rörelse och som har rykte om sig att gå sin egen väg. Och om några månader ska han komma med ett förslag om en ny myndighet som ska stärka vårt psykologiska försvar. Anders Danielsson, välkommen till fredagsintervjun.
Tack Staffan.
I den här frågan, en ny myndighet för psykologiskt försvar, du fick uppdraget i maj förra året. Vad är det som du ska åstadkomma?
Ja, det är väl lite grann som ordet säger. Det finns idag ingen utpekad myndighet som har det övergripande ansvaret att arbeta med psykologiskt försvar och utveckla den. Det finns ju många myndigheter som jobbar med psykologiskt försvar och Försvarsberedningen pekar på att det var inte riktigt tydligt med ansvar och roller. Man behöver förstärka det psykologiska försvaret på många olika områden. Och så har ju då regeringen fattat beslutet om att en sådan myndighet ska inrättas. Men man behöver också utreda vad ska den göra, ansvar, roller, bemyndiganden, samarbete, kunskap, forskning. Och det är det vi ska då presentera 31 maj, ett förslag till regeringen.
Varför tackade du ja till jobbet?
Ja, jag är väl en, som du sa i introt här, en tjänsteman och ber regeringen mig att göra det, så blir man väl lite smickrad i största allmänhet och så finns det ett förtroende. Sen tycker jag det är rätt intressant. Jag har ju varit, som du nämnde, Säpo-chef och polis i många år och har en viss kunskap eller en förståelse för hur detta kan fungera eller kanske borde fungera.
Du började ditt arbete förra våren. Nu har du presenterat här i Sälen arbetsläget lite grann. Hur långt har du kommit och de som du jobbar med?
Ja, det är ju jag och sen är det Magnus Hjort som är då utredare och Stina Westling som också är, eller sekreterare, förlåt, utredningssekreterare. Det är vi tre som är liksom kärnan. Sen har vi sakkunniga och experter och också en referensgrupp med forskare som vi ännu inte har hunnit träffa. Alltså det är mycket inhämtning, mycket analys, mycket läsning. Vi måste ju försäkra oss om att den här myndigheten har något stort tillit i samhället, både i politiken men också hos andra myndigheter och hos media. Och det kommer vi också skriva lite om, men vi är inte färdigtänkta riktigt.
Jag tänkte komma tillbaka till det där med tillit, men först, vad är det för händelser i samhället de senaste åren som gör att det faktiskt inte är bra som det är redan?
Nej, men det säkerhetspolitiska läget har ju förändrats. När vi i början på millennieskiftet såg inte den hotbild vi ser idag framför oss. Och det var ju tydligt från försvarsberedningen då att man gjorde den bedömningen efter Sovjetunionens fall och Berlinmurens fall och Warszawapakten och allt. Alltså så gjorde man den bedömningen då. Det kan man ju säga efterhand och synpunkter på, men det var väl den bästa bedömningen man kunde göra då. Det var ju en politisk bedömning. Och i den vevan så lades ju mycket av det, både militär och civila försvaret, ned eller avvecklades. Och bland annat då den så kallade styrelsen för psykologiskt försvar som rent faktiskt försvann 2008, där MSB sen har tagit över vissa arbetsuppgifter. Så det har ju inte varit så tydligt, om man säger så. Och nu vill man ta tillbaka den funktionen i samhället. Att vi måste också ha förmåga att kunna möta informationspåverkan, vi måste stärka försvarsviljan och motståndskraften i samhället, och vi måste se till att värna fria och oberoende medier i en kris- och krigssituation.
Men det har ju sett väldigt hattigt ut om man tittar på de här myndighetsförändringarna. Ja, du nämnde ju då styrelsen för psykologiskt försvar. Det är inte så många år sedan som den lades ner. Det kom en krisberedskapsmyndighet en kort period, och sen den nya då myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och då, det var då som styrelsen för psykologiskt försvar lades ner. Men det kan ju se ut som att staten inte har vetat vad den vill riktigt. Alltså, detta...
Ja, så här idag när vi sitter här 2020 i januari så kan vi tycka det. Men det var väl... Alltså, vi har inte tittat så mycket bakåt. Vi försöker se nu och framåt. Men det var ju en annan bedömning, det var en annan tid, det var en annan kontext man levde i då i början på millennieskiftet.
Finns det politiska förklaring? Jag menar, med tanke på hur stämningarna var före Georgien och krimannektering och sånt, så var det inte alls en ovanlig synpunkt i svensk politisk debatt att den eviga freden närmar sig och Ryssland är på väg att bli en demokrati som absolut inte har några ambitioner att göra någonting fientligt.
Alltså, jag är ingen politiker och jag är inte alls den kompetensen, så jag kan inte uttala, men det är säkert ett scenario som du beskriver kan vara mycket riktigt. Jag kan konstatera att man gjorde en bedömning då och gör en annan bedömning idag. Och så vitt jag förstår var det inte så stor opposition då när man ansåg det. Så att alla har väl ett ansvar just då för att de beslut som fattas i ett demokratiskt samhälle.
Men nu är det 2020 och den nya myndigheten måste naturligtvis vara relevant och skickad att hantera läget nu. Så kan du skitsa lite grann på hur annorlunda det här måste vara jämfört med det som vi hade förr men som är nedlagt?
Ja, för det första så är ju hotbilden annorlunda. Om vi liksom backar tillbaka till när myndigheten byggdes efter andra världskriget, så var det ju väldigt traditionellt svart och vitt och väldigt tydliga gränser mellan det goda och vi och motståndaren. Idag ser det helt annorlunda ut. Vi har en skala från lugnaste fred till stort krig och allt däremellan. Vi har terrorism, vi har brottslighet, vi har informationspåverkan, och ytterst så har vi ju en hotbild, och den måste ju såklart staten ta ett ansvar för, att vi bygger upp det totalförsvaret igen, och det är precis det vi gör, och en del av detta är det psykologiska försvaret.
En del av det som är skälet till att det behövs en ny myndighet för detta är ju sånt som hänger ihop med det som Säpo ska skydda oss mot. I vilken mån är din bakgrund som Säpo-chef relevant för utredningen? Är det därför du har fått jobbet, tror du?
Det vet jag inte, men det kanske har viss betydelse att jag har ju klart en annan kunskap och insikt än kanske de flesta medborgarna har i Sverige. Eftersom jag har jobbat där i två omgångar i mitt liv och var chef i 5 år. Men vi jobbade ju med främmande makt, det är ju en del av arbetet, och även om inte vi funderade då så mycket på informationspåverkan, så har vi förstått det utifrån andra utgångspunkter. Under min tid så vet jag om att det pågick informationspåverkan mot enskilda personer, mot politiker och även i annan skala som jag tyvärr inte kan tala om här. Så att visst har jag kunskap, framförallt så har jag kunskap på samhället fungerar. Jag har väldigt bra kunskap på hur liksom polisen funkar och hur FRA och MUST, Säpo funkar, och det tror jag har betydelse för utredningen. Dessutom så känner jag väldigt många människor, och det är inte helt oviktigt i sådana här sammanhang.
Du sa här i din dragning på Rikskonferensen Folk och Försvar att det finns en del myndigheter i Sverige som har ett medansvar för psykologiskt försvar men inte har förstått vad de ska göra. Vad handlar det om?
Ja, det är ju framförallt statskontorets granskning då för ett antal år sedan. När man, alltså alla har ju inom, enligt ansvarsprincipen ett ansvar för att förmedla korrekt information. Men att det skulle i sig vara en del av psykologiska försvaret, det har man nu kanske inte insett att ja, men, oj, vi är en del av psykologiska försvaret, eftersom det har varit otydligt vad vi menar med, och det är ett begrepp som vi inte har använt sedan myndigheten eller styrelsen för psykologiskt försvar lades ner, så är det ju inget ord som används i det dagliga språkbruket, utan det har varit mer MSB, framförallt med informationspåverkan och stärka försvarsviljan och broschyren om kriget eller krisen kommer. Men just det här begreppet psykologiskt försvar, det är ju någon generation bakåt, så det är väl snarare det jag syftar på.
Den motståndskraft som du också talade om, som behövs om det bränner till ordentligt, hur mycket svagare blir den om man inte har rustat det psykologiska försvaret?
Alltså, grunden är ju självklart, som jag sa, att det finns en vilja, en villighet bland medborgarna att försvara landet, och ställs den frågan så är det väldigt, det görs ju då och då av MSB, det visar sig att det svarar alla ja på. Men också en förståelse för att det finns ett verkligt hot, att det kan faktiskt inträffa en allvarlig kris eller till och med ett krig. Men just den här beredvilligheten att agera, den är helt grundläggande, självklart.
Den här myndigheten, det kommer alltså inte vara då en avdelning inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vad jag förstår, utan det ska till en ny myndighet som just för att det ska vara övergripande.
Alltså, direktiven säger att det ska inrättas en ny myndighet för psykologiskt försvar, för att ta det ordagrant. Så det är, svarar jag, det är en ny förvaltningsmyndighet som ska lyda under regeringen.
När nuvarande Säpo-chefen Claes Friberg talade på rikskonferensen här i Sälen beskrev han i ett rätt allvarligt läge. Han använde uttrycket att gårdagens hotbild är dagens lägesbild. Och han talade om aggressiva aktiviteter mot människor som befinner sig i Sverige, aktiviteter från främmande makt, också försök att påverka politiska beslut, sa Claes Friberg. 15-tal länder spionerar i Sverige, mest aggressiva är ryska, kinesiska och iranska, sa han. Men det kan väl också finnas psykologiska hot som är så att säga hemmatillverkade. Kan du berätta om vilken sorts inrikeshot som vi behöver psykologiskt skydda oss mot?
Så jag tror inte vi i utredningen kommer att göra en uttömmande beskrivning av vilka hot och hotbilder som finns. Det har inte vi tid till, ingen möjlighet till, utan det blir ju klart en viktig uppgift för myndigheten, och det finns redan. Men typiskt sett får vi inte vara naiva och tro att inte vi inhemskt utsätts för informationspåverkan. Jag menar inte jag den legitima, som faktiskt syftar till att slå splittring i landet, att skapa osämja mellan befolkningsgrupper, eller förleda oss tro att situationen kanske är värre än den i verkligheten är. Det är ju klart väldigt viktigt i en demokrati att de orden får sägas, men det är lika viktigt i en demokrati att vi har förmåga att detektera dem och ha motåtgärder. Hur ska vi möta den här typen av desinformation som vi dagligen utsätts för?
Jag lyssnade också på en företrädare för MSB på diskussionen som var på Folk och Försvar, och hon beskrev att det var en svår balansgång mellan att ha kvar den yttrandefrihet och ja, framförallt yttrande, tryckfrihet, informationsfrihet som vi har, och att samtidigt begränsa hatstormar och sånt. Hon beskrev det som att den här balansen är besvärlig. Håller du med om det?
Ja, det är klart att den är på något sätt. Det är väl ingen som vill bli utsättas för lögner och felaktig information som leder till att vi som enskild individ fattar felaktiga beslut eller går fel väg, eller att myndigheter och ytterst politiken fattar felaktiga beslut. Men det är ju en svår fråga hur den ska hanteras i ett öppet demokratiskt samhälle med fria och oberoende medier. Det har jag inget svar på idag. Det är ytterst en politisk fråga givetvis, va? Men problemet, man måste kunna problematisera, man måste kunna vara öppen och ärlig för att den problematiken finns. Men jag som är ju inte som privatperson eller som medborgare i det här samhället beredd på något sätt, och då kommer inte föreslå heller, att på något sätt begränsa yttrande- eller tryckfriheten eller åsiktsfriheten. Jag tror det är fel väg att gå. Man måste hitta andra vägar, och det blir ju klart en viktig uppgift för den här myndigheten i dess forskningsarbete att kunna möta möta antagonistisk informationspåverkan.
Men det verkar ju vara så på enormt många olika arenor och sätt som vi blir påverkade. Det är verkligen inte på ett eller två eller tre. Utan, och Patrik Oksanen som är säkerhetspolitisk journalist, expert och kommentator, han nämnde en fysisk påverkan hemma hos människor i Sverige som jag inte hade hört tidigare. Han nämnde så här att folk har varit med om att, eller det var ett exempel i för sig, plötsligt en dag så är dina gröna kuddar i soffan blåa. Eller man, någon har använt din toalett fast det har varit låst och ingen har varit hemma och så vidare. Vad är det där för sorts...
Men det känner man ju igen från den kriminella världen också. Ju. Det är klassiskt. Ja. Under min polistid så kunde ju den organiserade brottsligheten liksom skicka ett brev hem och säga att vi vet vilken skola din dotter går i och vi vet var din hustru arbetar och vi vet var din mamma finns. Alltså det här subtila hoten, de finns ju redan idag. Är det främmande makt så blir det klart en annan fråga. Och det är klart en viktig uppgift att kunna identifiera var kommer den här informationspåverkan ifrån. Det moduset som du nu, som Patrik Oskarsson nämnde, som du nu nämner Staffan, det har ju funnits i andra kontexter i den brottsliga världen. Alla kommer att ha gudfader med hästhuvudet i sängen. Mm. Det är ett gammalt känt modus. Man skrämmer folk helt enkelt. Skrämmer dem till att avstå att fatta ett visst beslut eller avstå att göra en viss aktivitet eller göra en aktivitet som man inte tänkt sig. Det som är viktigt, tror jag, det är liksom att hålla reda på vad står detta för, vem utför det och hur ska vi möta det. Den här typen av åtgärder är ju kriminella. Det är ju inte tillåtet. Det ligger någon brottslighet bakom och då är det för rättssamhället och polisen ytterst att identifiera gärningsmännen och lagföra dem. Men det är betydligt svårare när det blir i en gråzonsproblematik och vi talar om ett hotande krig. Det förstår jag också.
I några fall av oroande samhällsutveckling i Sverige så har vi hört politiskt ansvarig så småningom sammanfatta det som har hänt med vi har varit naiva. Har sagts i flera olika sammanhang. Är det en bra beskrivning också lite grann på hur Sverige som helhet har agerat i just de här frågorna som gäller informationspåverkan, desinformation och sånt?
Jo, jag har också hört detta uttalas, inte kanske inom detta området, men inom informationssäkerhet är det varit väldigt tydligt. Jo, det är återigen, alltså jag gillar inte att moralisera. Det är så lätt i efterhand att ha kloka synpunkter på det som borde ha gjorts. Men uppenbarligen så, om man då hade de synpunkterna då kunde man gjort sin röst hörd. Så jag tror det tjänar inte mycket till att kritisera det som har varit. Det är bättre att ta tag i problemet och försöka lösa det. Det är min utgångspunkt.
Blir det kostsamt att skapa den här nya myndigheten?
Nej, alltså vi ser ju inte någon gigantisk myndighet på Kungsholmen med 8 våningar, utan det har inga siffror nu, det får vi väl se, men svaret är nej på din fråga. Det är inte någon monstermyndighet. De flesta myndigheter i Sverige är ju ganska små och detta är väl mer en myndighet som ska se till att försöka få den samlade förmågan som finns idag. Det finns ju Muster, FRA, Säpo, Polisen, Skolverket, massa andra frivilligorganisationer, massa andra som på ett eller annat sätt arbetar med frågeställningen. Men just det att tydliggöra roller och se till att det blir tydligt fokus och att man kan mobilisera tillsammans, det tror jag det är kanske den primära uppgiften för den myndigheten. Förutom att ha egen spetskompetens för att kunna dra strategiska slutsatser, men också kunna stödja forskningen för att vi ska kunna veta vad döljer sig runt hörnet och vilka metoder är användbara. Det är en forskningsuppgift och det är också en viktig uppgift för myndighet. Eller kommer att bli en viktig uppgift för myndighet.
Det finns ett nytt ord, sån här buzzword eller modord som hörs väldigt mycket i svensk debatt. Det hördes här också i fallet om psykologiskt försvar, nämligen tillit. Du sa det också. Vad kommer det sig att det där har blivit någonting som man... Och vad betyder det egentligen? Hur går det till att få till tillit?
På ren svenska så är det väl ett demokratiskt öppet samhälle bygger ju på att vi litar på varandra i grund och botten. Man kan inte ersätta social kontroll med formell kontroll. Och det menar jag, man kan inte ersätta bristen på tillit i samhället med fler poliser och fler socialsekreterare eller vad det nu är för någonting. Utan det måste bygga på mänskliga värden. Att du och jag, vi litar på varandra. Och så måste ett samhälle byggas upp. Och det handlar ju mycket om då ha stabila institutioner, ha ett val som fungerar, att vi litar på medierna, vi litar, även om jag gillar den politik som förs just nu, så jo, men de gör sitt bästa. Vi skyddar också minoriteter, det är inte bara majoriteten som får bestämma. Detta sammantaget leder då till att vi har tillit till varandra och tillit till samhället. Sen från tid till annan så kan den gå upp och ner. Men tar vi Sverige, med de mätningar som görs av SOM-institutet i Göteborg med flera, så har ju alltså tilliten i Sverige är ju väldigt, väldigt hög internationellt sett. Det finns säkert över tiden förändringar upp och ner, men internationellt sett så har vi hög tillit i Sverige. World Survey Studies som kommer med sina mätningar, så är ju de nordiska länderna, inte bara Sverige, men de nordiska länderna ligger ju väldigt högt i alla sådana mätningar. Och det betyder någonting för ett demokratiskt samhälle.
Men de där mätnivåerna för tillit, hjälper det när folk ändå till exempel ibland delar fullständigt vansinniga saker på sociala medier eller skickar vidare en sak, inte för att de vet att det är sant, men för att de gillar konsekvensen av att det där blir spritt. De kanske tålar till någon motståndare. Hjälper tilliten då den som är, tycks vara liksom så här på någon slags högre abstrakt nivå?
Nej, men om man visste konsekvenserna av att dela någonting som är antagonistiskt eller är kränkande, då kanske man inte skulle dela det. Så det finns väl ändå en kunskapsfråga här, att utbilda, som Patrik Oskarsson också var inne på. Alltså man måste ju börja med att förstå det man gör. Alltså man får börja i skolan. Skolverket har ju såklart, skolan har en viktig uppgift. Inte bara jag med källkritik, utan också förstå, vad gör jag med den information? Jag tror det kan finnas en viss form av okunskap, och då använder ordet naivitet. Det kan också finnas en viss mått av naivitet hos den enskilde, men inte förstått vad man kan ställa till med genom att inte vara lite kritisk. Vad gör jag med den informationen? När jag kommer ihåg när jag var på Säkerhetspolisen, så fanns det mycket hot mot statsråd och mot statsledningen. Och det var vår uppgift att skydda riksdagen och centrala statsledningen. När vi då identifierade gärningsmännen och liksom kom hem och gjorde husrannsakan och knackade dörren. Alltså det var ju inte de som... De här.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det är egentligen inget, de har ingen förmåga. När man talar om att utföra ett brott eller en terrorhandling eller något avsikt, så tittar man på två parametrar. Det är avsikt och förmåga. Mm. Och många har ju avsikt men saknar fullständigt förmåga. Och vissa har förmåga men ingen avsikt. Och det är den kombinationen av båda, och det är det väldigt farligt. Och jag tror mycket av det här som sker idag på sociala medier är... Jag vill absolut inte underskatta det, för det är hemskt, det är förfärligt. Jag har själv varit utsatt för det. Men samtidigt så finns det en viss form av... jag vet inte, dumhet i det hela. Man förstår inte riktigt vad man håller på med. Och det är en viktig samhällsfråga att förklara det.
Tänker du på de här skrivbordskrigarna som verkar så otroligt bestämda, kraftfulla och farliga när de uttrycker sig på medier, men som egentligen är tragiska individer? Som...
Det finns säkert i den mängden av människor som tycker det här är kul, är spännande och man kan göra någonting. Så finns det också självklart människor som har ett ont uppsåt och som vinner ett illa, som får sin tes bekräftad genom att de kan alltid hitta svaret på nätet.
Men hur ska vi kunna skilja ut de som är riktigt farliga för säkerhet och för enskilda från de här som bara är fruktansvärt obehagliga?
Det är ju en uppgift för säkerhetstjänsterna och polisen att göra detta, och det får väl kanske de svara på mer än vad jag kan göra.
Anders Danielsson, till din tid på Migrationsverket, det blev 5 år där du var generaldirektör just under en tid när antalet asylsökande från Syrien, Irak, Nordafrika och andra nådde historiskt höga nivåer. 2000, det var 163 000 personer på ett år som sökte asyl. Och då innehåller ju migration betydligt fler kategorier än bara de som söker skydd. Om du summerar din tid som högste chef på Migrationsverket, vad vill du säga då?
Ja, det är klart att det var ju väldigt ansträngande, tumultartat, men samtidigt väldigt spännande. Och att få vara med om någonting sånt här har ju stärkt mig både som människa och som tjänsteman, och imponerad av den förmåga som faktiskt Sverige, i synnerhet och Migrationsverket, för det är mest om jag kan uttala mig om, att vi kunde mobilisera den kraften och att vi lyckades ändå fixa detta. Vi får inte glömma bort att du nämnde 163 000 och det är helt rätt, men det kommer alltså 135 på 4 månader. En natt var det 230 individer som inte fick tak över huvudet. Men det fixade sig dagen efter. Jag tycker sånt, det är narrativet också viktigt att berätta och inte bara söka fin fem fel. Och för mig blev detta, och jag var också imponerad tidigare med mina gamla jobb, men detta blev väldigt tydligt. Gud vad duktiga medarbetare det finns, vilken kraft det finns i organisationen att göra någonting. Och det vill jag verkligen lyfta fram. Så jag var stolt över att vara chef för Migrationsverket och den svåra tiden. För det var en svår tid, absolut.
Vilken sorts påtryckningar från departementet fick du under 2014-2015?
Inga alls mer än den normala styrningen som vi får i regleringsbrev. Och klassiskt att vi måste öka handläggningstiderna och se till att vi handlägger snabbare. Men ingenting som är liksom konstigt eller ingen dold agenda, ingenting sådant.
Så alla migrationsverksbeslut de baseras på helt egna bedömningar och så?
Alltså det är så i asylprocessen att det är individuell prövning och individuella beslut, svarar jag.
Ja, men när det handlar om hundratusentals personer så får man väl kanske en del makroinflytelser från den politiska nivån om hur man ska hantera helheten.
Nej, det var väl så att jag var ju väldigt tydlig som myndighetschef att jag tippade i organisationen att vi prioriterade asylprövningen. För att det var ju det som var fokus och mottagandet, att de fick tak över huvudet. Och det kom ju klart medborgarskapsärenden, anknytningsärenden, arbetskraftsinvandringen blev nerprioriterad. Men det var jag väldigt tydlig om i min diskussion. Det var ju faktiskt jag själv som tog initiativet och skrev till regeringen om gränskontrollen i november 2015. För vi såg ju inga synpunkter på asyl, för det är en särskild lagstiftning, jag har lojal tjänsteman. Men vad vi såg, det var att Sverige tappade kontrollen. Man har ingen kontroll vilka som kom in i Sverige. Så hela Dublin-överenskommelsen och hela den reglerade invandringen var ju på väg att kollapsa. Och därför tog jag ett initiativ att skriva till regeringen och hemställa om att man skulle införa gränskontroll hösten 2015, vilket man också gjorde. Inte för att begränsa asylrätten, men däremot vi måste få kontroll på situationen. Det kom ju barn till över gränsen från Danmark som bara försvann, för det fanns, vi hade ingen personal på järnvägsstationer, Röda Korset, massa andra. Men var tog de vägen? Och så kan man ju inte ha det i ett samhälle. Liksom man tappar kontrollen. Nu blev det kontroll ju. För då kunde man identifiera dem, man kunde transportera dem till Migrationsverket, registrera dem, man kunde ge dem tak över huvudet och de kunde få sin rättsliga prövning. Då var det kontroll på systemet. Och det var på väg att rasera ihop då.
Men det är ju inte alla som sökt asyl som kom över gränsen då, och det finns också många som har sökt, fått avslag och ändå stannar kvar. Så att många har ju bilden att det finns ett skuggsamhälle med kanske 10, 20, 30 000 personer, kanske fler till och med i Sverige. Är det någonting att vara stolt över?
Nej, men man får komma ihåg med Migrationsverkets roll är inte att vara gränspolis. Många gjorde det misstaget och trodde att vi dels bestämde hur många som skulle komma och dels att vi var en gränspolis. Vårt uppdrag det är att pröva huruvida människor har rätt att få skydd i Sverige eller inte. Och är svaret på den frågan ja, så ska vi se till att de får det. Är svaret på den frågan nej, så ska de då utvisas. Men vi är ingen gränsvakt, vi är ingen gränspolis. Det är andra som ska sköta det och andra beslut som ligger bakom det. Men har de väl tagit sig in över gränsen och säger ordet asyl, då träder vi in och prövar deras skäl.
Vi säger fortfarande.
Ja, det blir väl så när man sitter och pratar om det, så blir man väl ett vi med
du
dem.
Du förflyttar dig i tiden lite grann.
Nej, men det är väl så.
Var migrationspolitiken fram till 2015 rimlig och klok?
Ja, det är väl som alla andra frågor och svaret på efterhand, så kan man alltid vara klok. Man får komma ihåg att det tar ju tid också att förändra ett rättsligt system. Jag har sagt här tidigare och säger det än idag. Sverige och Tyskland gjorde vad vi var skyldiga att göra enligt den gemensamma europeiska asylpolitiken. Vi gjorde detta. Vi levde upp till de överenskommelser som fanns i den gemensamma asylpolitiken. Men de flesta övriga gjorde inte detta. Och det ledde ju till den här slutpunkten hösten 15. Inte bara Sverige, Tyskland, Österrike delvis också. Och då sa man ju politiskt stopp. Hade den gemensamma europeiska asylpolitiken funkat som den var tänkt funka, så har jag räknat ut någon gång, då skulle Sveriges mottagande vara cirka 30 000. Och då hade vi inte suttit och pratat om detta idag.
Känner du att du är helt fri att berätta din syn på hela på migrationspolitiken och det som skedde då idag? Har du en sån, uppfattar du att du har en sån yttrandefrihet?
Ja, absolut har jag den rätten, men jag förbehåller mig att inte göra det, för att jag har egentligen ingen anledning att göra det, för jag säger fundera på i mina memoarer om jag ska säga någonting. Jag tror inte det tjänar mycket till. Jag har största respekt för de politiska beslut som måste fattas och förståelse för detta, men återigen, detta var en betydligt större fråga än för Sveriges regering och Sveriges riksdag, eftersom vi är en del av Europeiska unionen. Och vi har en gemensam Schengengräns och en gemensam asylpolitik som man nu fortfarande än idag 5 år senare inte riktigt har kommit överens om på europeisk mark. Men det var det som var grundorsaken till detta. Att människor som flyr krig, förföljelse, tortyr, omänskligt lidande, dödligt våld, ja, det är ju en internationell överenskommelse som är ganska gammal, att vi så ska vi göra stater emellan. Och det gäller svenskar också som kanske någon gång i framtiden måste fly. Och den gäller än idag, men vi är ju inte riktigt överens om hur det ska fördelas och vem som ska göra vad.
Nej, men också beskrivningen av verkligheten ändrades ju väldigt mycket. Fram till den här så kallade kranstängningen så sades det ju både av statsministern och andra att vi kan inte göra någonting åt det, vi kan inte ha några synpunkter på många som kommer, för att det är Genèvekonventionen och asylen i rätten kan vi inte, vill vi inte flytta på. Sen plötsligt kunde man göra det och införa ett antal förändringar som ju ledde till att det blev betydligt färre. Så den där skillnaden i verklighetsbeskrivning från både politiska ledare och från myndigheter har väl påverkat kanske tilliten en del hos allmänheten?
Jo, men det finns en bild till som måste också tecknas i detta sammanhang. Sverige har ingen egen, ja, vi har liten Schengengräns. Vi har ju bara Schengengräns i luften. Vi är omgiven av stater som tillhör Schengen. Att ta sig till Sverige, då måste du passera ett antal länder där första asyllandsprincipen gäller, eller Dublin-överenskommelsen gäller. Det rasar ihop fullständigt. Den avgörande frågan för att människor inte ska kunna söka asyl i Europa, det var ju överenskommelsen med Turkiet. Dels att Libyen stängde den gamla rutten över Medelhavet, dels att Turkiet stängde så man kunde inte ta Balkanrutten. Det är den enskilt mest avgörande frågan, för det var ju det som satte stopp. Vi märkte ju att innan den nya tillfälliga lagen trädde i kraft sommaren 2016, så gick vi redan från i december ner till 352 i veckan mot 4000 i veckan tidigare. Så där skedde en stor förändring. Sen är det också mycket signalvärden. Om du är på flykt och vet att i det landet får du inte ta din anhöriga med dig. Till det landet får du bara tillfälligt uppehållstillstånd eller får permanent uppehållstillstånd. Till det landet får du inte bidrag. Då väljer du ett annat land. Det är rationella människor. Och detta sammantaget har ju lett till den här bilden vi ser framför sig då.
I början på året kom Migrationsverkets siffror över antalet uppehållstillstånd som gavs under förra året. Det var 119 568. De flesta gäller då arbetskraftsinvandring eller familjeanknytning. Runt 20 000 var skyddsbehov eller asyl. Men med tanke på det totala antalet personer som får rätt under ett år att stanna i Sverige, kan man säga då att invandringen till Sverige är kraftigt åtstramad, nära på strypt?
Ja, det ska inte jag ha några synpunkter på. Det är just en politisk fråga som ska hanteras i Sveriges riksdag. Den begränsningen som gjordes hösten 15, eller den överenskommelse som gjordes då, som sen ledde till den tillfälliga lagen, handlar om asylinvandringen. Det var den tillfälliga lagen. Ja. Inte arbetskraftsinvandringen, inte, och delvis också anhöriginvandringen.
Men ibland kallas all invandring av både journalister och politiker för flykting, eller för flyktingpolitik, sägs det lite grann som ett...
Ja, jag tycker det är synd att man inte kan skilja på det ena och på det andra, va? Som demografin ser ut idag, den forskning som finns, så behövs ju Vi behöver arbetskraft i det här landet. Ta Göteborgs, Västra Götaland, där jag nu är landshövding. Jag vet ju hur viktigt det är för de stora företagen i regionen att få arbetskraft från andra länder. Så man får vara tungan rätt i mun och använda rätt begrepp.
Men om en väg in, alltså asylvägen, kläms åt och en annan är betydligt mer öppen arbetskraft, då finns väl kanske en risk att en del personer som egentligen inte är arbetskraftsinvandrare ser ut eller agerar eller möjligen luras till att komma in den vägen.
Så är det med alla system. Det finns folk idag som fuskar med skatten också. Alltså alla system har ju sina brister. Och någonstans får man, ja, hur mycket man beredd att investera för att täppa till alla hål. Men på det stora hela så har jag största tillit till Migrationsverkets prövningar som de gör både på det ena och på det andra området. Jag ser inte det som ett stort problem. Sen förekommer det självklart alltid problem i alla system som finns. Det perfekta systemet finns inte.
Det blev en del fokus, jag är inte så lite, på din person under de här dramatiska tiden med ökande flyktingströmmar. Och då fällde du en del repliker i intervjuer så där, som har blivit bevingade. Bland annat en som var ungefär så här: låt Anders vara Anders. Vad var det som du ville säga med det?
Ja, det är ju taget ur sitt sammanhang så mycket annat. Det handlar om ledarskap. Och då utvecklar jag detta, och jag har ju gått fina utbildningar både i Sverige och USA kring ledarskap. Och då tror jag, och jag säger det än idag, någonstans i slutändan säger jag till personer som jag coachar eller är mentor för, så måste du vara dig själv. I grund och botten handlar det om dig själv. Du kan gå fina kurser, men du måste ändå få vara dig själv någon gång. Och det är ju ett citat taget ur den här West Wing-serien med president Bartlett, som bakgrunden är den, för att göra en väldigt kort historia, att han var ju väldigt framgångsrik innan han blev president och väldigt populär som ledande president, och det gick opinionssiffrorna ner. Och då sa en stabschef, ja men du är inte där själv längre, du har ju gått dit på egna ben och varit den du är. Let Bartlett be Bartlett. Och då skojar jag med det, låt Anders vara Anders. Ja, men jag har tagit mig hit. Ska jag nu ändra mig? Ska jag nu vara en annan personlighet? Ja, men jag är den cheftypen. Jag är ganska tydlig. Jag tycker om att röra mig bland personalen. Så att inte gå och gömma mig. Det var i den kontexten man ska säga detta uttrycket. Så vill man mig illa så kan man ju vända det emot mig såklart.
Okej, men du menar inte att det skulle vara specialregler för just dig alltså?
Absolut inte. Då får du fråga mina företrädare som har tillsatt mig på olika befattningar. De har uppenbarligen inte den uppfattningen.
Men jag vill ändå fundera på, är det så säkert att det normalt sett är en fördel att man, fast man har fått en mycket speciell roll med speciellt ansvar, en speciell uppgift, att man ska trycka fram sin egen personlighet och rollen får komma så att säga och sen efter det?
Men ledarskap handlar ju självklart om att vara lojal mot det uppdrag man har av regeringen. Och det är ingen som har kritiserat mig för det hittills i alla fall, alla jobb jag har haft. Sen är du som människa, du är en människa också. När du möter med andra individer, hur du hanterar personalen, när du träffar medarbetare, det är den rollen som jag, där du måste få vara själv. Man kan ju inte liksom spela en generaldirektör var någon sorts viktig Petter. Om jag i grund och botten med min bakgrund och min uppfostran tycker det är väldigt viktigt att människor ska få säga sin sak, jag vill lyssna på mina anställda, då kan inte jag ändra på det. Jag är tillsatt av regeringen, och har de synpunkter på det så får de sätta dit någon annan då. Så ser jag på det.
Du har inte sett exempel på ledare som har varit väldigt mycket sig själva och det har blivit en nackdel av det?
Jo, man blir väldigt självupptagen, men jag har aldrig fått en kritik för att vara självupptagen. Jag har tvärtom fått höra att jag är väldigt omtänksam, att jag är väldigt osjälvständig.
Och jag lyfter osjälvständig?
Ja, alltså i den betydelsen att det inte är jaget som är det viktigaste. Jag försöker lyfta fram andra individer och ställa mig själv åt sidan. Så att nej, jag känner inte riktigt igen den bilden.
Karriären ser ju bra ut, så även om man möjligen kan tycka vad snabbt det går och vad korta perioder det blir ibland. I alla fall att Röda Korset var ju väldigt kort i alla fall.
Men det var mitt eget val. Jag har ju säkert varit kvar idag om inte Ardalan Shekarabi hade ringt mig sommaren 2017 och frågat om jag blev landshövding. Och det kan nog säga att de flesta människor med min bakgrund och jobbat länge i staten tackar inte nej till ett sånt erbjudande. Det var så jag resonerade.
Vad hann du vara med om saker ting på under Röda Korset-tiden då, när du var generalsekreterare, som påverkar dig än idag, som du har nytta av eller som finns med där?
Ja, absolut. Att förstå hur viktigt civilsamhället är. Om vi tar Röda Korset med 150 000 medlemmar i en världens största internationella organisation med internationella Röda Korskommittén i spetsen som kanske är världens mest effektiva operativa organisation. Den kraften måste kunna utnyttjas i ett samhälle i kris och krigssituationer. Lite underskattat, vi måste tänka på dem vi i det offentliga samhället och ta in frivilligorganisationer, inte bara Röda Korset självklart, men det gav mig väldigt mycket. Och den här ideella kraften som finns, som jag tror jag är helt övertygad om att den kommer att växa och att vi uppmuntrar individer att jobba ideellt och jobba i frivilligorganisationer. Extremt viktigt i ett välfärdssamhälle. Hur länge kan välfärden så att säga med skattemedel se till att vi behåller välfärden om inte vi har andra alternativ som också kan stödja detta? Då talar inte jag om privatiseringar, jag pratar om civilsamhället. Sverige är ett land som kanske byggts mycket av sin välfärd just på grund av ett starkt civilsamhälle.
Nästan alla talar ju lika positivt som du om ideella organisationer och rörelser. Men i Sverige så har vi ju en mycket större offentlig sektor än de flesta andra länder. Vilket ju tar ju en hel del resurser och väldigt många människor ställer också stat och kommun och myndigheter mot väggen. Och säger att det är ni som ska göra saker och ting när det inte fungerar. Du, trots att Sverige är... har en den här självsynen då att det offentliga ska ta väldigt stort ansvar, så menar du att frivilliga organisationerna är lika viktiga här?
Alltså min bedömning är att vill vi behålla den här välfärden och samtidigt inte vara beredda att betala mer på skatten, då måste vi kanske se till att civilsamhället får den uppmuntran och det stöd som den faktiskt förtjänar, för de gör otroligt mycket. Vissa länder ute i Europa då sköter Röda Korset uppgifter som idag ligger på det offentliga som vi finansierar med skattemedel. Jag var i Sydsudan och hjälpte där i Ugandas Röda Kors med att ta emot flyktingar som flydde från Sydsudan. Alltså enormt stark Röda Korsrörelse. Samhället hade inte den kapaciteten, men det fanns ju ändå en humanitet i detta arbete att hjälpa till. Och så har ju mycket av Röda Korset verksamhet ligger idag på det offentliga, som en gång i världen började med Röda Korsrörelsen, ska vi komma ihåg.
Tillit har vi talat om. Trygghet, många känner sig otrygga i samhället, det är en viktig fråga i politiken, handlar om brott och straff och trygghet, sprängningar, skjutningar. Och det talas också om att sammanhållningen i Sverige brister. Kan vi på något sätt, det här är avslutningsvis nu, få Sverige att mera genomsyras av sådana känslor och uppfattningar, alltså trygghet, sammanhållning?
Men jag tror att alltså de mätningar som görs nu, nationella trygghetsundersökningar och allt möjligt, så upplever ändå Sverige är ett tryggt land i det avseendet. Sen från tid till annan så har vi mycket skjutningar för tillfället, sprängningar, gänguppgörelser. Men drar vi ut linjen och tittar lite bakåt och försöker också titta lite framåt, så är ju Sverige ändå ett tryggt land, får vi komma ihåg. Jag tycker det är väldigt viktigt att understryka detta, så inte det också blir en sorts desinformation. För då sliter vi verkligen sönder samhället ännu mer. De mätningar som görs så visar sig att det fortfarande är väldigt hög tillit till vårt samhälle. Vi har ett extremt högt valdeltagande. Det betyder faktiskt någonting. Vi har ett extremt högt tilltro till EU. Om du jämför med vad som skedde i Storbritannien, så är det över 70% idag som är för EU. Så det finns mycket positivt också att tala om. Och så får man sätta det i relation till vad som sker i andra länder ute i Europa. Då. I Polen, i Ungern, vi har Spanien med separatisterna, vi har Storbritannien med sitt Brexit. Så jag är optimist och positiv. Sen finns det självklart problem och utmaningar, men det är ju det vi är till för att försöka lösa.
Anders Danielsson, tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.